Donald Trumps saga är all som USA:s president och nu överväger han att starta ett nytt parti. Trumps fyra turbulenta år kantades av riksrättsåtal, otaliga konflikter och mediekrig. Och i landet med mottot In God We Trust har Joe Biden en lång väg till att bygga upp förtroende och ena landet. Det här är VBLs nyhetspodd som idag handlar om maktskiftet i USA. Sista dagen för Donald Trump i Vita huset och när vi bandar den här podcasten är det bara några timmar kvar tills Joe Biden svärs in som USA:s 46:e president. Klaus Stolpe, hur skulle du beskriva känslan och läget i USA inför installationen?
Jag upplever ju att den här installationen så har ju fått mer uppmärksamhet än vad de nu brukar få. För att det är ju alltid speciellt när det kommer en ny president, vi tänker oss Obama som var den första med alltså icke-helvit bakgrund rent etniskt och sånt. Det var väldigt speciellt och starkt symbolvärde. Men nu har det ju varit så turbulent på nästan makabert sätt. Och USA är ju nog mer tudelat än vad man nu är van vid. Det är ju klart att det finns ju alltid finns det väl en tudelning i ett sånt land med två dominerande partier. Men att det är nog varit som så exceptionellt på alla sätt och det är ju dramatik i luften och det där som är där för att se till för att ansvara för säkerheten så skulle klara av att invadera ett mindre land antar jag, den styrka som de har där, så att dramatik i luften kan man ju tala om.
Vad är det som skiljer den här installationsdagen från tidigare dagar då andra presidenter har slutat och en annan har börjat?
Det är ju, egentligen är det ju ganska mycket, men att bara nu en sån sak att Trump då aviserar att han inte kommer att vara med så är ju väldigt unikt. Men att nu, med risk för att säga något fel, det är ju varje gång jag öppnat truten naturligtvis, men var det nog så då att Pence skulle vara med här i alla fall, men att Trump inte skulle, jag tyckte jag snappa upp någonting sånt just för att jag dök upp här. Och det är ju lite udda faktiskt. Men att det är ju ett ställningstagande från Pence sida som jag ju personligen tycker att det liksom honom till heder att han väljer att ta ett sådant beslut och inte vara springpojke åt Trump, för att inte finns det ju som någon rationell orsak för Trump att utebli. Tvärtom så borde han ju, om han nu skulle vilja visa någon slags statsmannaskap, att konstatera att man kanske vill nu försöka gå vidare nu då och liksom vara där och bete sig som folk. Men att inte klarar ju han av att vara någonstans där han inte är i absoluta centrum. Och är du med på en presidentinstallation så det är ju nog faktiskt den som svär president är den som står i fokus där, och det klarar nog inte Donald J. Trump av.
Det har gått 1461 dagar sedan Donald Trump flyttade in i Vita huset i Washington. Det känns som att det har varit något ståhej nästan varje dag av de här över 1400 dagarna.
Nu är det ju så nog att jag bara såg någon uppgift här att han skulle ha twittrat nästan 25 000 gånger under den. Jag räknade ut att det var, jag minns inte det totala antalet, men jag tror det var någonting sånt. Men jag räknade i alla fall ut att det var 17 twittar om dagen. Ja. Och de tenderar ju, alla 17 så väcker väl inte ramaskri och rabalder, men att nu har det ju som varit någonting liksom hela tiden. Kan ha ju impulskontroll som en kylskåpsmagnet, så att det är någon ståhej från början till slut, eller till och med också före han tillträdde, att hela kampanjen var ju präglad av ett enda ståhej kort och gott.
Det har varit riksrättsåtal, upptrappade konflikter, mediekrig och utträde ur Parisavtalet. Donald Trumps tid vid makten så har kantats av flera skandaler. Hur det är, då du tänker på Trumps fyra år vid makten, kan du nämna några händelser eller uttalanden som du kommer ihåg så där spontant?
Ja, alltså om man nu vill vända på det och säga någonting bra. Ja. Så att om vi nu ser på den här situationen i Mellanöstern. Nu vet man ju aldrig vad som kan hända i Mellanöstern. Man kan inte veta så mycket om vad som händer någon annanstans heller. Men speciellt Mellanöstern så är ju nog svårförutsägbart. Men om vi nu tänker oss att vi om 10 år har en situation av liksom utpräglad lugn och ro där, så kan man kanske spåra det till att där så gjorde han ju ändå något. Sen är det ju en annan sak att det är ju alltid många saker som samverkar. Jag tror väl att övriga arabländer, vissa av dem, så han gradvis fått slutgiltigt nog av den här palestinska myndigheten, för att det är så präglat av så mycket korruption och allt det där, så att man orkar inte ta dem i försvar riktigt hur länge som helst, plus att oljans betydelse kanske minskar, så att arabländerna blir tvungna att leta efter nya samarbetspartners och allt sådant. Men det oaktat så att, vad vet vi om vi sitter här om 10 år och konstaterar att där bidrog han ju till något bra. Ekonomin så gick ju bra ända tills den här pandemin slog till helt enkelt. Visserligen så var det ju bara en fortsättning på vad som hade startat under Obamas tid vid makten och där. Men det är ju också typiskt då för Trump att han hävdar ju att han tog över en ekonomi i kaos, då det i själva verket var en ekonomi i medvind, så att han fortsatte ju på den där inslagna linjen, men att arbetslösheten så var ju faktiskt anmärkningsvärt liten då fram till där till mars-april. Men klart, det är ju, skulle jag nog fortsätta att spinna vidare på det här, så det har ju varit som så mycket med just det här att man träder ur något Parisavtal och sedan så att man liksom fryser pengarna till Världshälsoorganisationen. Då kan man ju lätt inflika här att ska nu någon sån där WHO få hålla på hur de vill? Naturligtvis inte. Det är väl skäl att granska stora organisationer, vare sig det är FN eller NATO eller hur pengarna används. Men att nu börja frysa de ekonomiska medlen till Världshälsoorganisationen mitt under en världsomfattande pandemi. Så jag kan ju tycka att läget var ju inte det allra bästa. Och nu uttryckte jag mig så diplomatiskt jag bara kunde. Så att men att tråkigt hade ju inte varit, det kan man ju lugnt konstatera. För att inte tala då om alla de här konflikterna med media, demokraterna och så vidare. Jag nu inte bara media och demokraterna, utan också det sätt som folk har kommit och gått i hans närmiljö, ända upp på ministernivå. Att inte kan det nu vara nå många i den där regeringen som sitter kvar av de där ursprungliga medlemmarna. Jag har för mig att det är 3 stycken eller någonting sånt. Och på vissa poster så har det ju som bytts ut ett antal gånger redan.
Slutet på Trumps period, det blev turbulent. Då tänker jag förstås på det som du var inne på, stormningen av Kapitolium, som då har också lett till ytterligare ett riksrättsåtal mot Trump. Och idag kunde vi läsa att Trump ännu hinner benåda närmare 100 personer innan han lämnar presidentposten. Och bland dem så finns då bland annat hans tidigare chefstrateg Steve Bannon. Finns där. Och så kan vi också läsa då i Wall Street Journal att Trump överväger att grunda ett nytt parti, The Patriot Party. Det är inte klart hur seriösa de här planerna är, men det är i alla fall någonting som tidningarna snappat upp. Med tanke på USAs politiska system som är ju starkt dualistiskt. Mm. Det finns demokrater och republikaner. Vad ser du för möjligheter att han skulle lyckas med ett sånt om han går så långt att han grundar ett nytt parti?
Jag tror att det rinner ut i sanden, för det har att göra med deras valsystem. För olika länder så utser sina representanter till parlamentet eller riksdagen, representanthuset, senaten, vad vi nu kallar det, på olika sätt. Och att vi har många partier i Finland, så det beror ju på att vi har ju valkretsar där även ett litet parti kan få in foten. Det var ju så som till exempel de gröna kom in i riksdagen 83 och sedan så hade de etablerat sig efterhand. Men tumregeln är att där engelska är huvudspråk, alltså sådana som på något vis har sitt ursprung i Storbritannien, så där tenderar det att vara två partier som dominerar, och det har att göra med att landet är uppdelat i lika många valkretsar som det ska väljas individer. Och det där betyder att de där små partierna har otroligt liten chans att göra sig gällande, för att du ska helt enkelt vinna i det där distriktet. Och det där har ju bidragit till att cementera det där partisystemet i USA. Jag kan ju nämna bara som exempel att senaste gången som någon annan än en demokrat eller en republikan har vunnit presidentvalet, så var det 1848. Då fanns inte republikanerna ännu, men sen tilltog den här slaverifrågan i betydelse, och då grundades republikanerna, och då försvann de där Whigs som de hette, och sedan dess har det varit de här två partierna vi har. Det betyder ju inte att det ska vara så i all evighet, men om vi nu tänker oss att någon sån här Patriot Party skulle grundas och få luft under vingarna och ställa upp egna kandidater, så det här riktigt motsägelsefulla eller paradoxala eller ironiska, vill kalla det, så är att det skulle ju gynna demokraterna. Vi tänker oss en valkrets där ett distrikt någonstans var, vi kan tänka oss att republikanerna är det starkare partiet, att de har kanske till och med 60% av rösterna, och demokraternas kandidat brukar få 40%, och sen 1-3 så dyker det upp något Patriot Party, och det kan man ju ganska lätt räkna ut att det är från republikanerna de tar sina röster. Så då kanske deras kandidat får, vad ska jag hitta på, 25% av rösterna. Då är det 35% kvar för republikanernas kandidat, och demokraterna tar hem det helt enkelt. Så att det är nog den rollen som ett sånt där tredje parti lätt får, att de plockar från det av de där stora partierna som egentligen ligger dem närmast. Att om vi nu ser på de här historiska mönstren, så det talar ju mot ett sån här patriotparti då, eller vad de nu vill kalla sig. Inte bara det, utan jag tror ju också, nu börjar jag psykologisera, det här är kökspsykologi, det här kan jag ju inte bevisa, men jag tror att Donald Trump har ett så pass stort behov av att vara i det absoluta centrum, och då blir det svårt då du är i opposition, på det viset att du inte har som något etablerat parti bakom dig. Du får inte, alltså en sittande president i USA, så det är ju nyhet oberoende vad du gör. Fast presidenten far och spelar minigolf, så blir det också en nyhet, därför att titta, idag kopplar han av eller något sånt, utan att det är någon kritik med det, men att USAs president är per definition en nyhet hela tiden. Och en ex-president så framstår i något skede som en tröttsam gaphals eller något sånt, eller bara en tröttsam typ. Och då tror jag att Trump behöver den där uppmärksamheten för att få liksom energi. Nu låter det som att jag skulle känna honom personligen och veta hur han tänker. Jag känner inte honom personligen, jag skulle gärna träffa honom, men att det där är nu min bedömning, men att jag skulle vara förvånad om vi 2024 har en situation var det då är tre jämstarka partier och Donald Trump ställer upp för patriotpartier. Jag har svårt att se den där situationen.
Om vi går till dagens händelser, så Joe Biden, alltså USAs 46:e president, hur ska han hantera de miljoner Trump-anhängare som inte tror att Biden faktiskt vann valet?
No, det där är ju liksom nog inte bara 10 000 kronors frågan, utan miljondollars frågan. För det är ju klart att det är så många och det är så fanatiska. Och jag menar, finns det en beredskap att börja bryta sig in i Kapitolium mitt under pågående session för senaten och representanthuset, så det ränner ju nog ett kvitto på att det finns ganska många som du aldrig kommer att nå fram till. Så att jag tror ju nog att han måste liksom på något vis bara med sitt beteende försöka att inte vara så där liksom konfliktsökande som Trump har varit. No, Biden har inte av den naturen heller, så jag tror att den biten blir inte svårt för honom. Men att som försöka bete sig vettigt. Det finns ett ord på engelska som heter governance. Det finns inget ord för det på svenska, men det är egentligen ett... Att dit hör sånt som att man liksom respekterar de regler som råder, man låter de myndigheter som har hand om en viss uppgift sköta dem och inte lägga sig i allting, att ordning och reda helt enkelt, att ett strukturerat arbete så kan ge resultat på sikt. Och det är ju inte bara det att förhoppningsvis så skulle nog de Trump-fanatikerna lugna ner sig, men det finns ju ett annat egenintresse för Bidens del här också, för att det måste ju rimligtvis vara både en och annan amerikan som har suttit på 13 dagen och sitt på TV och konstaterat att är det liksom det här gänget som jag har sympatiserat med och röstat på. Okej, de var ju inte partidelegater, de där som var utklädda till Roger Pontare och Village People och bröt sig in, men att det måste ju ändå fjärma en och annan, så att tycker att med, kallar det då governance eller vad som helst, men att bete sig som folk, så jag tycker att det måste finnas ganska många som skulle vara påverkningsbara och konstatera att men, kanske jag nu skulle byta parti, eller åtminstone tona ner den här polariseringen så att man stannar hemma då nästa gång det är val istället för att stödja republikanerna. Så att det finns alltså på lång sikt mycket att vinna på att kallar det nog bete sig som folk. Men det där kan man bete sig som folk, vad innefattar det då? Men vi kan ju tänka oss en sån här sak som att i princip så skulle demokraterna kunna bestämma precis vad som helst nu, bara de håller ihop. Lite överdrivet, för ibland så krävs det liksom kvalificerad majoritet i senaten, alltså att du ska ha 60 röster av 100. Men att nu har det ju då, som folk nu, de som följer med då säkert känner till, att det partierna har 50 platser var i senaten, men blir det oavgjort så det visar presidenten som har utslagsröst, och det betyder ju då att det är Kamala Harris som avgör. Men att man skulle inte, jag tror inte att demokraterna vinner på att liksom driva igenom sin vilja in absurdum i varje fråga, utan försöka få till stånd kompromisslösningar för att få bort det där, ska vi nu kalla det, partipolitiska skyttegravskriget. Sen kan vi ju komma ihåg att det finns ju två, deras motsvarighet till vår riksdag är ju indelad i två kamrar, det andra då representanthuset som är mycket mycket större, där sitter 435 personer, och där så dominerar demokraterna också, men de är bara 10 fler än vad republikanerna är. Men att även där så skulle man istället för att med våld trumfa igenom liksom allting och liksom peka fingrar åt republikanerna att haha, ni har ingenting att säga till om, så försök sig på kompromisslösningar. Demokraterna är ju också splittrade, att de här som ligger längst vänster ut då, tänka på till exempel Ocasio-Cortez i AOC som hon kallas i representanthuset, och sen Bernie Sanders i senaten, så att de är ju mer, de ju, står ju rätt långt vänster ut liksom i ett amerikanskt perspektiv. Ja. Och då är det ju det att börjar man med några kompromisslösningar från demokraternas håll, en utsträckt hand till republikanerna, så då betyder det nästan helt säkert att det kommer ganska mycket intern kritik från de här mer, ska vi nu kalla den, progressiva krafterna. Republikanerna kallar den för kommunister, men det är både en och annan ledande politiker i USA som jag skulle ha lust att bjuda in på någon grundkurs i statskunskap. Dit hör bland annat en avgående president. För att de använder
han
ju...
kanske har tid att komma.
Ja, han har ju tid att komma nu. Att de använder ju begrepp helt felaktigt. Så att det är ju inte frågan om kommunister eller vad man kallar dem. Utan det är ju alltså en falang eller en gruppering inom demokraterna som står mera vänster ut än vad man är vana vid. Men att det är ju på sin höjd någonting som vi skulle kunna jämföra med våra socialdemokrater och sånt. Så att det är ju inte frågan om några extremnissar.
Nej.
Men att no, som jag redan var inne på, så att Biden gör, tror jag, klokt på lång sikt i att försöka bygga broar till republikanerna, men han måste också vara medveten att det där kan, det kommer att slå tillbaka inom hans eget parti.
Mm.
Och framförallt så ska vi nog hitta på någon nyckelord här, så tålamod, för att det här är ju inte något som går över en natt.
Men det är inrikespolitiskt som de största utmaningarna finns för Biden.
Nu åtminstone här i början, sedan ja. Så kan man ju räkna med att på under en mandatperiod så hinner det ju dyka upp internationella kriser där man minst anade att 1-3 så är det något nytt gurgel någonstans i Mellanöstern eller någon annanstans, eller någon sån här väldigt provokativa saker från, jag tänker nog främst på Nordkorea, var man nu aldrig kan vara säker på någonting helt enkelt, så att nu lär det dyka upp, nu lär det minsann dyka upp sånt också, absolut, men att sådär det här mest akuta så är väl nog på det inrikespolitiska området, för att nu handlar det ju inte bara om att komma överens mellan olika aktörer, utan vi har ju faktiskt något som heter covid-19 som grasserar, som är oförminskad styrka, utan tvärtom så blir ju det där dödstalen, så skjuter ju höjden hela tiden. Det blir väl ett stopp på det, hoppas jag, i och med att de här vaccineringarna har kommit igång. Men då förstås i kölvattnet av den här pandemin så var det ju en massa människor som tappade arbete, så att nu, det finns ju en uppsjö av utmaningar naturligtvis.
Finns det, kan man dra någon jämförelse eller man formulerar det så här, att man pratar om den där polariseringen och splittringen som finns i USA, finns det paralleller eller jämförelser man kan göra historiskt sett med någon president som har stått inför något liknande?
Det här mest extrema fallet är förstås inbördeskriget. För då var det en, och det där är parallellen till inbördeskriget, att då Lincoln vann 1860, så är det finns en intressant grej där med det här med mediautbud. Därför att på den tiden så levde folk i nästan parallella verkligheter, för de hade kanske tillgång till bara en tidning eller en informationskanal, prästen i byn eller något sånt där, och de som bodde i sydstaterna så fick de veta att i norr så vill man förstöra hela vår livsstil och allt sånt, och i norr så var det då att vet ni vad de där slavplågarna i södern håller på med, så att de liksom hade totalt olika informationskanaler, och det förstärkt ju den där polariseringen. Och det här intressanta är att du kan jämföra det med dagens situation, därför att det finns för mycket. Det finns för mycket tidningar och det blir ju så svårnavigerat det där medielandskapet, så du väljer den informationskälla som bekräftar det som du tänkt från förr.
Ja.
Det blir enklare på det viset, istället för att läsa 2 olika tidningar eller 7 olika tidningar eller höra på 100 olika radiokanaler eller åtminstone 3 som serverar totalt olika verkligheter.
Mm.
Så att våra riksvenska vänner så brukar använda ordet lagom. Och mediautbudet så var för snävt på 1850-talet och det är liksom lite för brett på då vi talar om 2020-talet.
Mm.
Men i och för sig, om vi nu tar, vi kan ju ta, behöver ju ta inbördeskriget, utan ta nu den här situationen under 60-talet i USA med diverse raskravaller och mord på Martin Luther King och bröderna Kennedy, och jag kan ju ta som ett exempel då jag var i USA, i Kalifornien 1992, som samlar material till doktorsavhandling i statskunskap, och då var det aktuellt med de här Rodney King-kravallerna som folk kanske kommer ihåg. Det var alltså en färgad person som hade blivit brutalt misshandlad av polisen. Då fanns ju inte några smarttelefoner att filma med, men det var någon som hade tagit det på VHS, och det tog ju hus i helsike där i Los Angeles och på alla ställen. Men det var ju ändå någonting som kvävdes så småningom. Det dog tyvärr en hel del personer, men att det var ju inte något som fortsatte år ut och år in. Så att det är klart att det ploppar upp nu och då, men att nu hade ju varit som så dramatiskt under så pass lång tid?
Enligt tradition så brukar man bedöma den sittande presidenten efter de 100 första dagarna, och det blir väl då för Joe Bidens del i april någon gång. Så vad tror du att, vad kommer att prägla Bidens första 100 dagar? Vi har ju, åtminstone så kommer ju coronapandemin inte att vara över i USA på 100 dagar, men det läge de har, men utöver det.
Det här man har väl beräknat att i februari så skulle det nås en topp i de där dödssiffrorna, för effekterna av vaccineringen har inte kommit igång.
Ja, okay.
Men om man nu skulle få ner de där siffrorna, dödstalen med kring covid-19, och sedan om de får igenom något sån här stimulanspaket till näringsliv och sådant för att få de ekonomiska hjulen att rulla, det borde ju gå, eftersom republikanerna har svårt att sätta emot i den position som de nu är i. Så att man kan väl vara försiktigt positiv på den punkten att man, jag tror ju nog att man har någon slags strategi över, eller det är klart att man har, men någon strategi över hur man ska gå till väga. Ytterst konstigt vore det ju annars. Men sedan är ju då förstås att kommer de här oroligheterna att pågå, hur kommer det att prägla? Så att det finns så många osäkerhetstecken i luften. Nå, 1-3 så ryker två länder i Mellanöstern ihop, och så har vi någon ny soppa där och sånt. Så att det är ju förstås så mycket som är, som vi redan har varit inne på, så mycket som är svårförutsägbart också. Men det här, jag tror ju på sikt då ändå, det kanske man nu kommer att se på de här 100 första dagarna, men att det med Parisavtalet och WHO och förhållandet till EU, så kommer väl att bli, jag tror väl att man arbetar på att få lösningar till stånd där.